Dagens evangelietext är hämtat från Johannes evangeliet, kapitel 16, vers 5-11. Den kommer på väggen, men i psalmboken finns den på sidan 14:31 också. Jesus sade: nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig: vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärta med sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men jag går skall jag sända honom till er. Och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack Gud att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack att du är mitt ibland oss. Tack att du har lovat det. Att där två eller tre är samlade så är du mitt ibland oss. Så tack Gud att du är med oss var och en. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Tidigare i veckan så hjälpte jag min treåring på toaletten. Och toarullen hade tagit slut, så jag skulle liksom sätta på en ny toarulle. Och han är ju den där åldern där man gärna vill kunna saker och ting själv. Och han ville liksom ta den här rullen och han ville sätta på rullen på behållaren. Och det är ju bra liksom. Men det är inte alltid jag har den här tiden, utan ibland kan jag bli lite stressad och tänka: kan vi inte bara göra det här och så går vi vidare, för det är mycket som ska göras liksom. Men han är väldigt envis och verkligen liksom: jag ska göra det här. Och jag står liksom böjd över honom och bara känner stressen liksom. Och så till slut så, liksom, så tar jag den från honom och säger liksom: men nu gör jag det här. Och han svarar: men pappa, jag lär mig. Och det är faktiskt sant. Får inte han prova, får han inte hålla på, får han inte göra försök, misslyckas, prova igen, tappa rullen, prova igen, tappa rullen. Hur ska han då kunna lära sig? Hur ska han kunna växa om han inte får chansen att prova? Och det är dagens tema, att växa i tro. Och Kalle har ju redan haft egentligen en fantastisk predikan redan om det här. Så det här blir en till predikan. Ni får stå ut med det. Vi ska inte växa i oss själva. Det handlar inte om att vi ska bli mer kompetenta, att vi ska få fler färdigheter. Utan att växa i tron. Och det är bara tillsammans med Gud som vi kan växa i tron. För det är Gud som gör att det växer. Jag läser ifrån första Korintierbrevet. Där skriver Paulus så här: jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Tänk att få vara med, att hjälpa till med något. Och att få göra det tillsammans med Gud. Vi kanske är lite fotbollstokiga i den här församlingen. Jag hoppas ni står ut med det, ni som inte gillar fotboll. Men jag tror att väldigt många hade tackat ja om man hade fått chansen att spela med de allra bästa spelarna. Med Mbappé eller Zlatan, även om han kanske inte är bäst just nu. Eller Ulf Ottosson, som var bra i Degerfors en gång i tiden. För några år sedan när vi hade en ekumenisk gudstjänst i Broenkyrkan så satt jag på kyrkfikat där och hamnade bredvid en tjej som kom från Tyskland. Och vi började prata fotboll. Det kanske var mitt initiativ, jag vet inte. Och hon var inte så här jätteintresserad av fotboll. Men hon berättade att hon hade spelat i samma lag som Mario Götze. Han som har spelat i Tysklands landslag, varit i Bayern München, i Dortmund. Och 2014 så avgjorde han VM-finalen i Brasilien. De slog ut Argentina. Den här tjejen hade alltså spelat i samma lag som en. Ja, visserligen var de 5-6 år och spelade i något så här mixat lag ute på den tyska landsbygden. Men hon hade spelat i samma lag med en som har avgjort en VM-final. Och jag tyckte det var stort att bara få sitta och prata med henne. Att avgöra en VM-final, tänker jag, det är nog många som har drömt om det. Men det är väldigt få som har gjort det. Men det är ingenting. Det är ingenting jämfört med att få vara med honom som har skapat universum. Han som är evig. Han som är alfa och omega. Han som säger, jag är. Han som är den enda guden, den levande guden. Tänk att han bjuder in oss till att arbeta tillsammans med honom i hans rike. Att vara med, att så, att vattna, att plantera. Men Paulus, han är tydlig med att det är Gud som ger växten. Att det växer är inte människors verk. Utan det är Gud. Gud är helt avgörande i det. Och det är ju egentligen självklart. För Gud är skaparen. Det är bara Gud som kan ge liv. Det är bara Gud som kan väcka det som är dött. I Jesu avskedstal i Johannes evangeliet som en del var hämtade från dagens text, så talar Jesus hopp och han talar tröst till sina lärjungar. Han säger att det är bäst för dem att han ska lämna dem. Varför? Jo, för om han inte gör det så kommer inte den helige anden att komma till dem. För den helige anden skulle först komma till dem efter att han hade blivit förhärligad. Alltså efter Jesu död och efter Jesu uppståndelse. För att den helige ande ska kunna komma till oss så behöver vi först få förlåtelse för våra synder. Så att vår kropp får bli ett tempel för en helig Gud. Och vi får aldrig liksom lura oss själva och tänka att det här med den helige ande, att det skulle på något sätt vara liksom en B-plan eller en reservplan under tiden som vi väntar på att Jesus ska komma igen. Nej, det är liksom Guds perfekta plan att han sänder den helige anden till oss. Jag vill läsa från Efesierbrevet kapitel 1, vers 13 och 14, skriver Paulus så här. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Paulus talar om anden som ett sigill. Alltså som ett märke att vi tillhör Gud. Och att bära ett sigill, särskilt längre tillbaka i tiden, det kunde ha en enorm betydelse. Att bära en konungs sigill kunde innebära att du fick konungens makt. Och jag vill läsa ett stycke som talar om det från första Moseboken, kapitel 41. Där det handlar om Josef som var fången i Egypten. Men sen genom att han tydde drömmar kom upp till farao. Och han räddar Egypten från den hungersnöden. Då står det så här i vers 41 och framåt. Farao sade till Josef: härmed gör jag dig till styresman över hela Egypten. Och Farao drog av sig sin sigillring och satte den på Josefs finger och klädde honom i kläder av fint linne och hängde en guldkedja om hans hals. Så hoppar jag till vers 44. Och Farao sade till Josef: jag är Farao, men utan din befallning skall ingen i hela Egypten lyfta hand eller fot. Tack vare att Gud hjälpte Josef att tyda drömmar, Faraos drömmar, och räddade liksom Egypten från den här hungersnöden, så fick Josef bära Faraos sigillring. Han fick alltså samma makt som Farao hade. På samma sätt så har vi genom Jesus har vi gått från att varit fångar från i synden till att bli fria. Och vi får bära den helige anden som ett sigill, vilket visar att vi tillhör Gud. Farao var på den tiden utan tvekan världens mäktigaste man. Och han gav sin makt till Josef. Och som kristen så har du den helige anden i dig. Alltså Guds makt i dig. Inte för att vi ska härska över länder och över andra människor, utan för att vi får predika om Jesus, om frälsning, och vi får vara med och sprida Guds rike, och vi får se Guds rike växa. Ja, det är för vårt bästa som Jesus har lämnat oss, eftersom vi nu har fått tagit emot den helige anden. Jesus talar om att den helige anden ska visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, ni tror inte på mig, säger Jesus. Och det är den stora synden. Att människor vill vara sina egna gudar. Att inte vilja ta emot Jesus som sin frälsare, utan hellre hitta en egen väg till frälsning. Och det är ju det. Det finns ingen annan väg till frälsning utanför Jesus. Och det är precis det som vi fick höra från profeten Hosea tidigare. Om hur Israels folk vänder sig bort ifrån Gud. Och istället vänder sig till avgudar. Alltså gudar som inte ens finns. Och genom Hosea så talar Gud om sin trohet, om sin trofasthet och hur han står kvar på Israels sida trots att de vänder sig bort ifrån honom. Och texten beskriver så fint om hur Gud är som en förälder, liksom som hjälper sitt barn att växa upp, att lära den att gå, ger den mat, att böja sig ner, lyfta upp den och trösta den. Hur Guds kärlek består för oss även när vi vänder oss bort ifrån honom. Och jag läser igen från första Johannesbrevet 4 och vers 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Vad är grunden för din tro? Det är inte att du och jag älskar Gud, utan det är att han älskar oss. Det är grunden. Sedan lär Bibeln absolut att vi ska älska Gud. Matteus 22:37, han svarade: du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Det är det största budet som ligger på oss, att älska Gud. Men hela grunden, det som gör vår tro stark, det som gör det stabilt, det som gör att vi kan växa, det är att Gud älskar oss. Att Gud står fast vid det som han har lovat. Att Gud lyfter upp oss, precis som en förälder lyfter upp sitt barn in till kinden. Det är grunden, att Jesus stod för oss medan vi ännu var syndare. Och han kallar på oss ut från fångenskapen, bort från slaveriet, in i hans rike, där vi får ta emot hans sigill, hans märke, den helige anden i våra hjärtan. Jag kommer ihåg när jag blev tillsammans med min fru. Det är snart 15 år sedan. Jag var en ganska blyg och försiktig pojke sådär. Och jag var särskilt blyg mot det motsatta könet. Men eftersom jag anade att hon tyckte om mig, hade gett lite hintar sådär, det gjorde att jag vågade ta steget mot henne. Jag skrev ett sms, vi måste prata. Och hon blev livrädd, och på den vägen är det. Men det är klart att det är lättare att gå in i en relation när man kan ana att den andra kommer besvara kärleken. Obesvarad kärlek, det är ju hjärtekrossande. Oavsett om det är en kärleksrelation, om det är en familj eller vänner. Obesvarad kärlek, det gör ju så oerhört ont. När det handlar om Guds kärlek för dig, så är det inte bara att man kan ana eller hoppas att Gud älskar oss. Utan Bibeln är tydlig. Den lär oss, den visar oss att Gud älskar oss. Till och med när vi var syndare. Till och med när vi vänder oss bort ifrån honom. Det var Gud som älskade oss först. Ni vet hur barn kan bråka ibland, eller kanske vi vuxna också. Det var han som började, det var hon som började. Ni vet hur det kan vara. Det var Gud som började. Det var han som älskade dig först. Och vi kanske tänker, kommer jag att duga? Kommer det att funka? Kan jag vara en kristen? Stopp, stopp, stopp. Han älskade dig innan du sa ja till honom. Och för att göra det väldigt tydligt så skriver Paulus så här. Liksom i Efesierbrevet, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Alltså före världens skapelse. Det är verkligen ett bevis på att Gud älskade dig först. Och Paulus skriver också i Romarbrevet 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Inte när vi var på topp, inte när vi gjorde allting rätt, utan tvärtom. När vi var på botten, när vi undrar hur kan mitt liv ha blivit så här? Hur kan någon älska mig? Då påminner Bibeln om oss precis i den stunden när vi kämpar med synd och allt vad det kan vara. Då visar Gud för oss att precis då är han villig att ge sitt liv för oss. Inte av plikt, inte av att han var tvungen att göra det, utan på grund av hans kärlek för oss. Där synden är stor, där flödar nåden ännu mer. Och det är precis det som är rättfärdighet, som Jesus säger att anden ska komma och vittna för oss om. Att ha rätten genom Jesus att få komma inför Gud Fadern. Att få vara i hans närhet, få vara hans barn som blir upplyft i hans famn. Och Jesus talar om hur hur anden också ska visa att denna världens härskare är dömd. Alltså han talar om fienden, om djävulen. Djävulen som vill göra allt för att slita bort Guds barn ifrån Gud. Men genom korset så gjorde Jesus djävulen maktlös. För när människa får syndernas förlåtelse så har inte längre djävulen någon makt över den. Och jag läser ett sista bibelord ifrån Johannes 10, 27 och framåt. Mina får, alltså Jesus säger så här, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem. Och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Guds kärlek till oss, det är den bästa grunden för att vi ska kunna växa i vår tro. Att han böjde sig ner, lyfte upp oss, vilket han gjorde när han blev människa. I Jesus Kristus, då böjde han sig ner och lyfte upp oss. Han gav sitt liv för oss. Att växa i tro innebär inte att leva ett felfritt liv. Det innebär inte att du inte kommer misslyckas. Det kan betyda att du får kämpa lite med att sätta på den där tårrullen och ramla ner och man provar igen. Att växa i tron innebär att vara kvar. I Guds famn, i hans kärlek, oavsett vad som händer. Att gång på gång få ta emot förlåtelsen ur hans hand. Och att tillsammans få leva ett liv med den heliga anden som vittnar i vårt hjärta hela tiden och som hela tiden drar oss och leder oss mot Gud, Fadern. Amen. Tack Gud att du böjde dig ner till oss. Tack att du är precis som en fantastisk pappa som lyfter oss upp. Som kramar om oss, som säger att du älskar oss. Tack för att oavsett hur vi misslyckas, hur vi går fel, så står du alltid med öppna armar mot oss. Du säger alltid, kom, kom till mig. Tack Jesus för det. Amen.